Jaha, ska vi dra igång? Hej och välkomna hit. Per Bjerne sitter jag. Kul att så många kommer. Det uppskattas verkligen. Jag känner mig nämligen som en liten udda fågel i det sammanhanget. I och med att jag inte kommer inte från något IT-bolag och egentligen håller på som en användare. Ja, min historia i det här är att jag har jobbat 15 år på Ericsson med mobilitet och 10 år på Core med tjänstutveckling kring mobilitet och olika funktioner kring fastigheter. Så det är därför jag kom in på det här spåret. IoT och BIM. Och jag tänkte jag skulle prata lite om det då. Och ni får jättegärna ställa frågor hela tiden. Det är bara upp med handen och kör. Eller rakt ut bara. Det är helt okej. Micke Thyréns då? Ja, vi är ju ett traditionellt ingenjörsbyrå egentligen från allra första början. Och vi gör ju alla de här olika sakerna som gäller byggnad, anläggning, spår, broar, vägar, vatten, avlopp, ljud. Allting ni kan tänka er som ska byggas, designas. Vi har inga arkitekter mer än landskapsarkitekter, så vi ritar egentligen ingenting. Men vi konstruerar saker på uppdrag av kunder. Och den här herren då, Sven Thyrén, är vår grundare, 1942. Han har gjort en del landmärken här i framförallt i Stockholm. Högtorgsskraporna till exempel är hans verk, hans konstruktion. Han bildade 1976 en stiftelse, Sven Thyréns stiftelse. Så vi är stiftelseägda. Och ungefär 20-22 miljoner om året återgår till forskning och utveckling. Så vi delar inte ut några aktiepengar överhuvudtaget. Utan det mesta går tillbaka till verksamheten i form av utveckling, forskningsprojekt. Vi har ett antal professurer som jobbar hos oss. Vi delar ut även pengar till KTH och lite andra. Och institut och sånt för forskning. Och det är en spännande miljö att jobba i, måste jag säga. Vad gör vi då mer nu? Ja, Slussen känner ni igen. Det är ju ett stort och väldigt avancerat projekt faktiskt när det gäller logistik och det är både vatten, berg, väg, luft. Allting som ni kan hitta som finns i världen kommer finnas i Slussen på något sätt. ISS, det är partikeln i Lund som vi också är med och bygger design på. Vi är med och flyttar Kiruna. Bygger en ny stad helt enkelt. Hur bygger man en ny stad i Sverige? Och sen har vi lite forskningsframåt. The Arcolated Funiculator. Den här hissen. Varför kommer man på något sånt här för? Och vad ska man ha den till egentligen? Det är alltså en hiss som går på utsidan. Man kan alltså köra ungefär som en lift. Skidlift. Flera vagnar går efter varandra i samma spår. Om ni tänker er själva, ni har en byggnad. Ni har en kår i mitten. Och så har en hiss som är 100 våningar. Då är det en hiss, ett rör. Det tar ungefär 25% av ytan på våning 100. Så det är luft vi bygger. Det är ingen bra lösning. Så istället har vi tittat på en möjlig utveckling där man kan sätta hissen på utsidan. Man bygger en frame istället. Då friar man alltså ytan i mitten. Som ni ser, det här huset har ett hål i mitten. Nu finns inte det här i verkligheten. Men vad vi gör det är med forskningspengar och utvecklar alltså nya tekniska lösningar för att kunna använda i framtiden. Ja. För att göra allt det här då behöver man ju lite struktur. Hur många av er vet vad BIM är? En som vågar upp handen. Ja, det är härligt. Då får ni lära er något nytt idag då. BIM, byggnadsinformation. Byggnadsinformationsmodeller. Eller byggnadsinformationsmanagement. Nu ska vi hoppa ner sen. Så. Och varför det är viktigt i den digitala staden? Ja, jag ska försöka förklara det. BIM då, substantivet, modellen. Förr var det så, och det är faktiskt fortfarande så, att vi ritar i 2D. Alltså när man säger CAD så har man egentligen gjort en digital ritbräda. Man ritar fortfarande streck. Streck säger egentligen så mycket. Är det en dörr? Ja, det är 4 streck. Men det är ju inte mer egentligen än så. Men vad vi gör här det är att vi skapar och ger en egenskap. Det blir ett objekt. Jag kan ha attribut på den. Jag kan tala om att vad är för typ av dörr. Vilket håll går den åt? Vilken färg har den? Vilket sammanhang sitter den i? Sen kan jag även modellera informationen. Alltså jag kan koppla till olika dokument till det här objektet. Jag kan alltså drift- och hundavsinstruktioner, as-built-instruktioner. Jag kan beskriva helt enkelt vad det är för någonting med dokument. Och koppla det och länka det informationen i modellen. Så jag kan klicka på den här gröna dörren och då får jag ut. Vem har satt dit den? Vad är det för färg på den? Vad är det för handtag? Vilket håll går den åt? Vilken dörrstängare har den? Vilken kortläsare har den? Vilken funktion har den? Och den kan jag söka då i en databas. Men vad vi har gjort nu, det har vi gjort ett tag. NKS till exempel. Det är en av världens största BIM-byggnader. Det har över 1 miljon objekt som finns i databas. Som beskriver byggnader. Vad vi gör nu då? Jag vill gå över till information management. Det enda vi kan vara säkra på kring en byggnad, det är dess information. Det är i princip det enda som inte kommer att ändras. Färg, nyttjande, vad det är för yta på den, vad är det för funktioner. Men information om själva byggnaden, det kommer att bestå över tid. Så vad vi vill skapa, det är den obrutna informationskedjan om en byggnad, en anläggning, en väg. Eller vad det är som är konstruerat i samhället. Och då man kommer in och pratar om smarta samhällen. Man måste kunna koppla upp saker mot någonting. Istället för att informationen finns i molnet så finns det om det här objektet. Den beskriver det här objektet. Hur ser sån struktur ut då? BIM-kodstruktur. Det här är en BIM-kodstruktur då från NKS. Den beskriver då förstås våningsplan, rum, det här rummet. System som finns i rummet, i ventilation till exempel är ett system. Vilket löpnummer har. I en byggnad som den här har flera system. Alltså måste jag ha löpnummer på system så jag vet vilket system jag pratar om. Komponenten, ja, ventilationsdonet är en komponent som har en viss funktion. Och just den där har ett visst löpnummer. Nu kan jag börja söka i den här. Hur många funktioner av den här typen har jag i det här våningsplanet i den här byggnaden? På alla mina byggnader. Jag ska fråga om service och underhåll på den där. Då kan jag plötsligt fråga mitt system. Hur många har jag? Var finns de? I och med att den dessutom har en identitet. Kan jag koppla ärende, drift och underhåll till den? Hur mycket service har jag haft på den? När var det senast? Hur många fel, hur många timmar, hur mycket tid jag lagt ner på just det här objektet? Eller typ av objekt? Alltså, jag börjar prata med mitt hus och fråga massa saker om information. Istället för att fråga, du ska serva mig på alla dörrstängare. Jag har ungefär 150 stycken, ungefär. Nej, jag har 153. De senaste 5 åren har jag haft 10 fel. Och de kostar mig så här mycket. Vad kostar det nu? Jag frågar exakt på vad det är faktiskt jag vill veta. Och de som ska svara vet vad de ska svara på. Istället för, ni vet säkert hur det går till. Man tror någonting. Kunden tror någonting och ni tror någonting. Och sen så hittar man en schysst väg och så levererar man en offert. Här kan vi exakt tala om hur många fel det är. Vad kan man göra mer med BIM? Jo, man kan visualisera saker. Nu ser ni att det finns en cykelväg här, en trottoar. Den där finns inte i verkligheten. I och med att jag har en digital modell, jag har information om modellen, nu försvann den. Så kan jag göra en massa saker. Jag kan beskriva för kunden innan det ens är byggt. Nu kommer den tillbaka. Så här kommer det se ut, kära kund. Eller jag kan bygga vindkraftverk som inte finns. Så här kommer det se ut i naturen. De snurrar så här, jag kan lägga in väderlek, vind, blåst, allting. Jag bygger upp en digital modell kring objektet och funktionen kring objektet. Det finns även tekniker där jag faktiskt kan lyssna på. Det här är Walk the Front, som ni ser. Det var innan det var byggt. Alltså bara kala väggar. Om man inte gör någonting i rummet. Då får den viss ljud, viss akustik i rummet. Sen kan man börja välja vilket material i väggarna, vilka stolar ska jag ha, när det är fullt med folk, när det är hälften så mycket folk. Hur kommer det faktiskt låta? För jag nu lägger ner en och en halv miljard på en byggnad så vore det jävla dumt att höra hur det låter. Det är bara att gå in på Friends. Det gjorde man inte där. Man lyssnade inte innan. Man förstod inte hur det skulle låta. Och det tycker jag är lite märkligt med ett hus som kostar så många miljarder och inte förstå hur upplevelsen ska bli. Vad förväntar jag mig? Jag förväntar mig någonting, men jag testade inte hur det blev. Så här skulle det kunna låta då. Och det är ett tomt rum. Om jag då fyller rummet med material jag känner till, vet hur det agerar med olika ljudsituationer, så skulle det kunna låta så här istället. Och allt det här är bara digital data. För jag vet hur rummet ser ut, jag vet vilka material det har, vilken vibration time, alltså jag kan mäta det i rummet. Och då kan det vara så att kunden sätter in rätt saker, alltså fokuserar pengarna på rätt funktioner i rummet och rätt material. Inte bara färg, utan också funktion i form av ljud. Hur hänger BIM och IoT ihop då? Ja. Ja, du gör ju en BIM-modell där vi då beskriver objektets funktion. I och med att vi har kunskap om varje objekt som finns i rummet. Stolens, alltså ljudabsorbenten i stolen och antal stolar som är i viss vinkel på viss höjd i rummet. Gardinernas längd, takets höjd, bredd, längd. I och med att vi kan samla den informationen på ett ställe så kan vi då börja skicka ut ljudsignaler digitalt i modellen och fråga, okej, hur låter det här när det kommer tillbaka? Och det här är ju jättemärkligt att man inte gör det här om man nu bygger en digital modell från början. Det borde ju vara lag på. I alla fall i offentliga byggnader kan man ju tycka. Men hur hänger BIM och IoT upp i den smarta staden då? Och hur hänger IoT och BIM ihop överhuvudtaget? Jo, vi vill ju ha uppkopplade saker. Och vi vill ju inte bara uppkoppla saker i molnet. Vi vill ju faktiskt förstå vad de berättar för oss. Vad är det för objekt den här sensorn faktiskt beskriver information ifrån? Under en hel livscykel på en byggnad då. Och det är ju inte internet of things vi pratar om. Det är ju data. Och det är ju inte personers data. Jag är ju inte intresserad av dig. Jag är intresserad av saken. Dig, du kommer förändras hela tiden. Du byter telefon eller byter operatör. Då kommer jag losa din data i alla fall. Så för mig är den inte värdefull. Men sakers information, det är intresserad av. Är det här något nytt då? Nej, inte särskilt. Här är en lirare. Han heter så mycket som Merton Bassett. 1951. Då styrde han hela sitt hem med nummerskiva. Satte på radion, öppnade garageporten. Stängd av lyset. Automatiserar i princip hela sitt hem med en telefonväxel. Och vad har hänt sedan dess? Nej, inte så jävla mycket va? Nej. 1951. Han inte med att gå och lägga sig och radion stängde av klockan 11.00. Bip. Det kunde han styra innan han gick och la sig. Men nu händer det. Och nu går det fort. Riktigt fort. Jag gillar verkligen den här bilden för den bevisar att vi tror vi har kommit långt, men ja, resan är kvar. Vi har ju skaffat lite kompisar då på den här resan. Microsoft är förstås en stor vän. Intel är en annan. Så Intel har ju satt upp, för ja, det är väl ett år drygt sedan ungefär man satt upp Ignition Lab här i Stockholm. Och nu har man flyttat det till ett nytt Ignition Lab. Här får vi möjlighet att testa nya vänner, prova nya koncept kring smarta byggnader, kommunikation, smarta städer och smarta hem. Och så här blir ett kluster av olika aktörer då och testa olika idéer. Vi jobbar till exempel med Jansi, jag kommer visa en del om det. Vi jobbar med Intel förstås, IBM också en annan spelare. Och de här tycker det är jättespännande. För vad de har förstått det är att BIM-koden är samma som IP-adressen på min Internet of Things-pryl. Alltså, jag kan beskriva var den här Internet of Things-prylen faktiskt är och vad den beskriver. Och jag kan göra det i realtid. Här är några olika exempel, olika ekosystem, showcase. Vi träffade faktiskt Mehmet Kaplan igår. Vi var ett gäng där som visade. Och det som är roligt är att de förstår vad vi pratar om. De vet vad BIM är, de vet vad IoT är, de vet hur vad skulle kunna ge. Så nu kommer det en massa kul initiativ kring smart building i Sverige. Det kommer att lysas ut massa olika projekt kring det här efter nyår. Så det, där ska ni verkligen spana, om ni är intresserade, så ska ni verkligen spana efter dem. För att här finns det saker att göra, här finns det pengar och resurser. Om ni själva har bra idéer. Ja, och det handlar ju om ekosystemet. Vi kan ju inte göra det själva. Vi ritar hus. Vi vill leverera digitala informationsmodeller om hus. Men vi inser att vi måste kunna IoT. Vi måste kunna, hur hänger det här ihop i den digitala staden? Vad kan vi bidra med? Vilken acceleration kan vi ge tillsammans med de andra? Det är det som är viktigt. Annars händer ingenting. Och jag ska snart visa en film om vad vi gjorde för att göra det här. Egentligen sluta med PowerPoint och jobba på riktigt. Jag tänkte dra tre saker och tre steg hur BIM och IoT hänger ihop då. Själva objektet, byggnaden och staden. Och som sagt, har ni frågor så kör hårt. BIM-koden, som jag sa, lika med IP-adressen. Ja, då kommer den få en fysisk plats. Den kan beskriva för mig vad jag kan slå av och slå på. Används den inte? Jag får online information i realtid. Och nu vill ju inte jag hamna i någon slags appträsk. Där jag har en app för kylskåpet och en app för hissen och en för ventilationen och en för utilization och en för konferensrum. Nej, modellen är min app. Det är den som beskriver min information. Jag vill ju via modellen kunna slå av och slå på saker. Inte hålla på, visst fan, vilken app var det här nu då? Som jag ska göra den här aktiviteten på. Vi måste försöka hitta andra sätt att göra de här mycket smartare saker. Men vad det också gör, det skapar massa historisk data. Hur använder vi saker? När använder vi saker? Finns det saker vi inte använder överhuvudtaget? Varför har vi dem kvar för? Jo, men det är bra att ha. Om jag nu kan bevisa att det här inte är bra att ha, släng den. Den gör ingen nytta. Och framförallt när du bygger om, stoppa inte in den igen. För det är precis vad vi gör. Vi använder inte all yta. Vi använder inte alla prylar. Så vi kommer förstå beteende och behov. Och kan vi köpa upp saker på andra sätt när vi förstår hur behovet faktiskt ser ut. Inte vad Kalle tror. Utan vad systemet vet. Och på lång sikt kan vi göra helt andra LCC-analyser. Vad kostar faktiskt den här byggnaden mig? Inte att bygga. Inte att flytta in i. Men vad kostar den i 30 år? Det är intressant. Det är där kostnaden är. Alltså startkostnaden och design och bygg. Ja, 10-15% kanske. Av 100. Resten är kostnader över lång tid. Och tittar man bara ut. De här husen som ni ser ute. De kommer stå här i 50 år till. Det är inte så att man förbrukar det på något sätt. Den digitala byggnaden då. Ja, vi kommer ju faktiskt förstå hur den funkar i realtid. Kan jag styra service efter det? Varför laga någonting som är helt? Eller städa någon toalett som är ren? Ja, det står i avtalet. Den ska jag städa klockan 12, då gör jag det. Eller fuskar att göra det, för jag fick så jävla lite betalt. Då är det bättre att säga så här, ja men städa den efter 25 gånger då. Det är det du får betalt för. Jag vet att jag får en städning var 25 gång. Alltså handla upp behovsstyrda tjänster istället. Och det visar sig att det finns toaletter som ingen använder. Varför städa överhuvudtaget dem? Eller varför ska de byggas? Börja förstå hur faktiskt används min yta. Vilka ytor i ditt kontor använder du? Jag kan nästan slå vad om att 20% av er kontorsyta, det är nästan ingen som sätter en fot på dem. Eller extremt 2%. Och det gäller att förstå det. Vilka ytor är det som vi faktiskt tycker om och vara på? Och ger kreativitet istället för de ytor som de finns där. Men ingen vet riktigt vad vi ska ha dem till. Men det är ju bra att ha. Sälj dem istället. Hyr ut att någon annan. Hitta nya affärsmodeller hur jag faktiskt använder mina ytor. Hur hänger det upp med den smarta staden? Ja, det är precis det handlar om. Kan jag hyra in med någon annanstans när tunnelbanan inte funkar? Kan jag snabbt få veta, var kan jag sätta upp ett möte med 4 personer i mitt närområde? Varifrån får jag den informationen? Jo, för att vi har en informationsstruktur som ger mig tillåtelse att hämta information om ett kontor som ligger nära mig. Ja, vi har 10 platser. Vill du hyra dem? Ja, det vill jag. Och så skickar jag ut kallelse snabbt till de andra som sitter i närheten. Hitta smarta sätt, smarta lösningar där vi helt enkelt kan dela information på olika sätt. För vi vet hur vi faktiskt använder det vi har. Sen har jag en liten dröm. Och det är den här. Tänk själva att leverera en helt levande modell. Nu säger jag levande, digital modell som finns sensorer i. När det brinner. Till brandkåren. Brandkåren får en fullskalig modell i sin lastbil. Inte fullskalig, men en skalmodell i sin lastbil. Som beskriver var brinner det. Var började det brinna? Hur många människor finns i trapphusen? Har de rymt ut till alla utrymningsplatser? Hur många människor finns där? Innan de kommer dit. För idag är det så att vi precis går till. De öppnar dörren, går fram till brandskåpet, plockar ut den röda pärmen, kollar koden och säger att där brann det. Det vet de precis när de sätter sig i bilen. Var det började brinna. Och var det utbränt någonstans. Bara tänk på den insatsen de kan göra direkt. Rätt resurs med rätt bil. Med en gång. Och efteråt. Om jag nu har det här digitalt inspelat. Vad som hände i mitt hus. Då kommer jag börja förstå. Höll den där branddörren 30 minuter? Ja, den höll. Men den där höll inte. Varför är det så? Är det en byggkonstruktionsfel eller var stod den öppen eller? Alltså för att börja förstå hur funkar faktiskt det? För går du till en brandplats idag, då är den utbränd. Det är jättesvårt att veta hur länge den där branden höll. Du har ingen aning. Men har du en sensor som sitter i dörren som ser att den är öppen eller stängd och dessutom mäter temperatur, ja, då kommer du veta hur länge den höll. Och på andra sidan. Alltså brandsäkerheten kommer att se helt annorlunda ut plötsligt. För du vet saker. Förstår saker. Ja, och så har vi det här berömda hela uppkopplade målet. Ja, även byggnaden kommer ju finnas här, förstås. Och det är inte bara vi individer som kommer finnas där, förstås. Utan alla ska vara med och försörja molnet med information på olika sätt. Men då gäller det att förstå varifrån kommer informationen och vad ska den användas till. Ja, det är en fråga för er, håller jag på att säga. Men det är helt rätt. Men det är en fråga vi måste fundera på. Vad gör vi med all den här informationen? Men jag tänkte att jag ska ställa lite öppna frågor på slutet. Ja, men det är jättebra. Ja, det är bara ett andra exempel på allting är uppkopplat hela tiden. Och det för runt massa grejer. Jag pratade med Electrolux häromdagen. Ja, de tycker också är jättespännande. Vänta, nu kan jag se var den diskmaskinen står någonstans istället för att den finns någonstans i hyreshuset. Kan jag börja sälja disktvättmaskiner som tjänst för att jag har faktiskt uppkopplat. Och jag förstår var den står. Och jag kan skicka en arbetsorder med en ritning på till teknikern. Här är den. Här har du all data. Ta med rätt grejer. Eller byt. För det dyraste som finns, det är ju inte att byta själva kylskåpet på plats eller byta lampa eller vad det är för någonting. Det är att åka dit och konstatera att jag har fel grejer. Och så åka tillbaka en gång till. Det är ju inte laga grejerna som är den dyra kostnaden. Du gör fel saker. Med ingen information eller fel information. Men finns det någon marknad med det här då? Finns det några pengar i IoT i den här världen? Ja, alldeles för mycket. Hör jag på att säga. IoT-initiativet har ju räknat ut på hur många miljarder det finns i potential för det här. Kan du stänga? Vi gillar ju den här fastigheter och anläggningar. Man vet inte ens hur många miljarder vi pratar om. Det är bara väldigt många. Väldigt, väldigt många. Alltså gamla 70-tals, 60-tals hus, miljonprogrammet som behöver renoveras. Vi är smarta hem. Det är inte så att vi ska bygga ett nytt miljonprogram. Vi ska bygga nya hem, nya smarta hem. Hur ska de fungera? Hur ska de kopplas upp? Och allt vägunderhåll och trafikunderhåll och järnvägar och allting. Ja, det behövs ju hur mycket som helst för att förstå och underhålla de här sakerna på rätt sätt. Så marknad finns det här. Så ni som funderar på IoT, ja, det finns massor att göra. Ja, hur ska vi visualisera all den här enorma mängden data då? Ja, självklart i molnet. Men vi tittar också på andra sätt. Använda modellen som jag pratade om tidigare som visualisering av information. Så då bestämde vi oss för att lämna PowerPoint helt enkelt. Vi gör något. Och vad vi har gjort, det är att vi har gjort världens största installation av självinstallerade IPv6 low-pan-sensorer. Och vad fan så tänkte vi, ska man slå världsrekordet? Men tar vi då? Då kör vi 1000 stycken. På 4 timmar. Up and running. Här ser ni fördelningen då. Elsensorer, rörelsesensorer, klimatsensorer, accesspunkter och en gateway. Varför gör vi det då? Vad vill vi veta för något? Jo, men vi vill veta hur vi använder vårt kontor. När är vi där? Hur länge är vi där? Vad är min utilization på min plats? Hur mycket energi använder jag när jag är där? När jag inte är där på helgen? Kan jag styra hur energin när jag är där och inte där? Alltså förstå min byggnad. Så tekniken funkar här nu, så ska vi dra igång en film.
You know, what we're doing here right now, as I mentioned, it's about building management. And usually when you're installing sensors in a building like this, it takes days or weeks to install 1,000 sensors.
We're here in this fantastic building today to install 1,000 wireless IPv6 sensors. All sensors are automatically discovered, automatically configured, and automatically set up with a security key. There's nothing pre-configured today.
Okay, we have 1,000 IPv6 sensors ready to get installed. You guys ready?
Yeah!
All right, let's go.
It's supposed to be here, but I can't figure out where though.
What we see here is the installation process, how it's progressing. We see on the top curve here how we started with actually just a few nodes initially, and then it's been growing up to about 41 nodes now in about 5 minutes. And it's going to continue to grow until we have the full system installed.
Now it feels like it's really stressful, especially when we hear numbers that 150, and we know it's a total of 1,000 nodes.
Well, here we can see the bigger picture, where all the rooms are coloring by a different temperature. And I can see how many of my colleagues are inside that particular room and how it affects the temperature. But also if the temperature is affected by the temperature outside.
I think it's a very exciting project. We expect to learn a lot about ourselves in the building and about the building itself, so that we can be more efficient in using our facilities.
We use this energy plug to control the energy in each room, or in our printer room, for example, where we can see if no one is here in the weekends, why is the printer still on? Why can't we put it off?
For the next generation smart buildings, it's key to provide an all IP infrastructure all the way from the smart building server to the access points to the sensors. Secondly, it has to be a truly scalable solution where it's possible to support systems of thousands, hundreds of thousands and even millions of sensors. It has to be extremely fast to install, update and maintain in order to achieve the lowest possible life cycle cost.
In this third case, we use this motion sensor. So if we have a conference room with 12 seats, then we'll put 12 sensors in this conference room. And in this way, we can see how many people actually use this room that is for 12 people.
Här, har ni sagt...
Hur är det uppe på plan 6 till exempel?
Ingen aning. Vad säger du, Stefan? Vet du hur det är på plan 6? Du som har...
Har du sprungit någon dörr?
Nej. Låter jag sånt här va?
Den där kommer jag
in. Ja, det är ju Bengt som är där inte.
Jag vill filma när jag dricker cola. Det ser ut som att jag slöar.
What just happened was that someone let the door open in one of our staircases, and then the alarm went off, and our guard here is taking care of that. I think I lost 20 minutes, something, about my time. So now we run off to the next.
Oh, this one? Okay,
yeah.
Cool. Okay, what does it say on
there? Awesome! Yeah! That's our last one! Yeah!
Yes!
Okay, we're done. You know what? We did it!
Yeah! Now that's 1,000 sensors. The team has done a great job and I'm very proud of them. But now is really when the really exciting time starts. Because from now on, we know everything we need to know about this building. This is exciting.
Förutsättningen för det var 8 studenter, ni sa att det var mer folk, men det var 8 studenter som fick ritning i handen, 2 lådor var och kör. De hade aldrig sett utrustningen förut, de hade aldrig varit i byggnaden förut. Vi andra som fanns där, vad vi gjorde var att vi helt enkelt, ni såg att någonstans i filmen där så fanns en QR-kod som lästes. Då läste vi QR-koden, öppnade modellen och fäste den på objektet. Så vi vet exakt vad den sensorn beskrev för objekt. Sen var det filmteam resten. Så att det här var rätt coolt faktiskt. Det var ju liksom ingen riktigt som trodde att vi skulle göra det. Eller hur lång tid det egentligen skulle ta. Målet var 4 timmar. Ja. Jag tänkte nu jag skulle göra en liten övning här. Hoppas att allting funkar. Nu tänkte jag visa data live. Om vårt kära nät funkar här. Innan jag gör det så ska jag också beskriva vad vi har gjort är att vi har en 3D-modell i Revit, alltså som är ett CAD-program, i IFC-format. Alltså all information i det här Revit-modellen är IFC. All data om objekten är i någonting som kallas COBE-struktur, som också är en internationell standard. Och vad vi har gjort här är att vi har tagit en viewer av en firma från Finland som heter SVSI. Som har en mobil viewer som man kan köra på Microsoft-plattor, iPads, Androids. Spännande. Jag får ringa. Så den är helt upp. Och även en, självklart en mobiltelefon. Då. Nu ska vi se om den här öppnar. Där är vår byggnad, plan 0. Så alla färger ni ser här, det är sensorer som ger temperaturdata. Och den här är max en minut gammal, den informationen ni ser. Och alla de här sensorerna som finns här, de har en batteritid mellan 7-10 år. Så när den är slut, då är det i princip bara att slänga sensorn. Liksom. Den är förbrukad rent tekniskt också. Vi kan till exempel titta på omklädningsrummet. Den är väldigt röd. Och det ser ni att det är väldigt varmt, 36 grader. Någon har alltså öppnat torkskåpet alldeles nyligen. Och vilken fuktighet är i rummet. Och här till exempel har vi den blå korridoren här. Den är, det är vår, här går vi ut. Så någon öppnar dörren med jämna mellan. Det är ju en helt annan temperatur där. Då. Det är bara 18 grader. Så här plötsligt kan jag då börja titta på förhållande i rummen. Temperatur, värme, kyla, CO2-halt. I det här stora konferensrummet till exempel så har jag då massa sensorer under, ja, under konferensrumsbord vid varje stol. Då kan jag se här data från de sensorerna. Alltså vad är utilization helt enkelt i per arbetsplats eller per kontorsplats eller konferensrumsplats. I realtid då. Och allt det här kommer då vi skicka upp i Azure för att göra en analys, hur används faktiskt det här rummet eller ytan. Och jag kan, som ni ser, jag kan även dra information så här när olika saker har skett. Jag kan visa till exempel plan 2 här. Hoppas att den öppnar ordentligt. Ja, det blir tyvärr inga poäng på att gissa vilket som är printrummet utav de här. Då kan jag klicka på printrummet här. Titta på okej. Vad är det för temperatur? Vad är det för fuktighet? Jag ser också här att jag har till exempel lasten på en printer. Ja, den har medellast på 342 watt. Och de senaste 30 dagarna har förbrukat 246 watt. Kan jag på något sätt lära mig någonting av det här? Så jag, ja, men kan jag per automatik stänga av? Om jag vet att det inte finns några människor på den här våningsplanet. Stäng av printern. Varför ska den vara på för? Det är ju ingen där. Så fort någon börjar röra sig igen, då kan du slå på den igen. Om det skulle vara någon som kommer upp i trapphuset eller något annat. Antingen kan du göra med automatik eller också kan du ha en app som säger stäng av. Jag kan själv styra den i och med att det är en smart plug då, så jag kan kommunicera med den. Slå av och slå på. Ja. I det här fallet, det här blir ju retrofitta för det är husbyggnader som redan finns. Eller om jag kan komma åt tekniken självklart i själva printen. Så, det var intressant. Varför dog den? Ja. Där borta. Ett annat rum som vi har problem med. Till exempel det här blå rummet här. Det är lite kallt där inne. 17 grader va? Ja, 17,4 grader. Men varför är det så för? Jo, sannolikt är det för att det är mycket fönster. Det sitter ett betongelement här. Sannolikt läcker det ganska mycket här. Och här kan jag då klicka på den här. Ska vi se om jag får upp. Så. Data. Nu kan jag alltså få upp properties om just den där väggen. Vad är det för typ av vägg? Ja. Eller om det är ett fönster. Det jag kan klicka på vad som helst har då property set på sig. Storlek, form, färg, tillverkning. Energivärde ska kunna ha till exempel. Jag kan titta till exempel på var jag sitter. Jag har min arbetsplats här. Så. Jag helt enkelt släcker rumsobjektet, klickar på arbetsplatsen. Nu klickar jag på grannen så säger, men ja, 14.01 rör han på sig senast. Och här konstaterar vi att ja, vi trodde att det skulle vara värdefullt att mäta energiförbrukning på en arbetsplats. Men vi kan säga nej, säger ingenting. 9 watt. Ja, är det värt att sätta dit en sensor för 250 kronor för 9 watt? Nej, inte hos mig i alla fall. Men då förstår vi det. Var finns vår energi? Ja, printrummen är viktigt. Kyl, mikro, allt möjligt och annat. Vad är viktigt att mäta? Förstå det. Men börja våga testa. Börja våga förstå hur det ser ut i ditt hus. Ja, då kan jag ju sätta den sensorn någon annanstans. Så den faktiskt gör nytta. Nu är jag ju aldrig på min arbetsplats så där ofta. Men... några frågor kring hur man... Ja, alltså mest, de som jobbar mest med är ju faktiskt anläggningssidan. Om du pratar med Trafikverket så är det krav på BIM. Och det tycker jag är jättebra. I Sverige är det så där. Finns liksom inga, finns ingen riktigt jättedriv i. Alltså vi har ju en mission nu. Det känner vi alldeles tydligt att liksom prata, förstå att du har ju faktiskt en kåk som ska stå där imorgon och du ska ta hand om den imorgon och övermorgon och över lång tid de flesta. framförallt på den så att säga, kommunala och statliga sidan. Alltså, det är ju hus som kommer att stå i hundratals år. Så det är bara att börja. Börja liksom underhålla och förstå hur de faktiskt fungerar. Då. Men om du tar England till exempel, så är det lag på många. De har helt annat i. De har helt government of, alltså, vad ska man säga, ett departement som bara jobbar med BIM. Och lägger ner miljarder på detta. Men det har de en renew på 2 år. Så kommer de spara de pengarna lätt. De kommer till mest ställa krav på att av det ni ser här så ska i princip 75% kunna återvinnas. I ett annat bygge. Du ska kunna bygga om en skola till en vårdcentral. För att de inser ju att jag menar, om jag nu bygger en ny stadsdel eller bygger om en stadsdel. Ja, då har du en viss befolkningsstruktur när du bygger. Men om 10-15 år kommer det inte se ut så länge. Jag har inte behov av skolor, men jag behöver våra vårdcentraler. Du ska kunna bygga om den anläggningen till vårdcentral. Då måste du också förstå ditt hus. Annars kan du inte bygga om den. Eller återvinna de här prylarna som finns i huset. Ja, det var väl just därför. De kände att de låg långt efter. De kände att vi har ingen instruktur. Vi har väldigt mycket gamla byggnader. Jag menar, titta in i London. Jag menar, det finns hur mycket gamla hus som helst. De ska inte rivas imorgon heller. De ska vara kvar. Så vi måste göra ett jobb nu. Annars kommer det här förstöras. Om vi inte gör någonting. Och det, jag tycker det är jätte, väldigt inspirerande. Så om ni någon gång ska läsa mer om BIM när det gäller just i stadsmiljö, så är det i London. Framförallt. Men vi mäter ju mer saker. Det är därför vi ser att drivkraften finns där även andra skäl. Så vi kan göra mer saker. Alltså utilization, alltså nyttjande av yta. Det är bara räkna. Vad kostar en kvadratmeter in i stan Stockholm? Ja, det är många sensorer kan jag säga. Per kvadratmeter. För varje kvadratmeter du kan tjäna in har den nu på direkt i princip. Så då finns det annan drivkraft. Och då kan vi också, då kan ju fast, om det nu är fastighets... hyresgästen eller hyresgästen i fastigheten som driver på att jag vill mäta min utilization på min kontorsyta. Och gå tillbaka till kunden och säga, men vänta, eller till fastighetsägaren. Du, vi ser att det är varmt och kallt och vi kyler bort värme som vi värmer upp och vi får betala för alltihop. Varför ska jag värma upp en lokal som jag samtidigt betalar kylan för att kyla ner? För att ni har ineffektiva system. Ja, då kan jag gå tillbaka till fastighetsägaren och säga, ja, men du får faktiskt ta och fixa det här. Det här är inte miljövänligt. Vi klarar inte av våra miljömål om ni har det på det här sättet. Så här, alltså, vi måste ha drivkrafter, precis som du säger, som trycker tillbaka åt andra hållet och ställer krav på fastighetsägarna att ni måste skärpa er. Ni måste ge oss möjligheter att styra vår energianvändning. Men, säger jag då, om jag nu som hyresgäst backar tillbaka mina kvadratmeter som jag inte behöver och säger till exempel, du kan hitta nya affärsmodeller, säg att jag betalar bara för en yta jag faktiskt använder och hur ofta jag använder vissa funktioner, så kan ju då dels sannolikt hyresvärden ta mer betalt per kvadrat för att du får högre tjänstenivå per kvadratmeter fast du betalar färre kvadrat, samtidigt som man kan hyra ut fler kvadratmeter till någon annan. Så här gäller det att hitta nya affärsmodeller och sett att vi faktiskt driver det här fram. För vi måste göra det. Vi måste hitta fler lokaler, vara effektivare och bygga smartare städer. Annars kommer vi inte klara den här befolkningsexplosionen som vi har. Och kraven på att folk ska bo stadsnära. För den bästa miljövännen vi har, vet ni vem det är? Det är en person som bor på Söder. Och går till jobbet. Det är minst miljöpåverkan av alla. Har ingen bil. Han åker inte knappt kommunalt. Han går eller cyklar till jobbet. Okej. Nu tänkte jag visa, höll jag på att säga något helt annat. Det tänker jag inte alls göra. Men jag tänker faktiskt visa en annan teknik som vi på Thyréns tagit fram. Och det är ett system som heter Thyrengine. Nu lämnar vi den här CAD-världen, kan man säga, till spelvärlden. Och nu hoppas att det här funkar. Och nu, jag är ingen gamer, så ni bara vet det. Så det är nästan så jag har lust att lämna över det här till någon annan. Ja, precis. Och jag misstänkte att den har helt enkelt somnat in helt. Vi gör så här, vi börjar här istället. Thyrengine bygger på någonting som heter Unreal. Jag antar att det är många som känner till vad det är för något. Det är en spelmotor. Och vad vi har gjort helt enkelt är att vi har rivit av hela krigsspelet. Skickat det åt sidan. Och så har vi helt enkelt plockat ner modeller och olika miljöer. Vad ni ser här, eller det ni inte ser här, det är alltså partikelgeneratorn i Lund. Den får ju inte flytta på sig. Överhuvudtaget. Men hur vet man hur det ser ut under marken då? Då kan man helt enkelt då använda en sån här typ av funktion. Då, att man kan helt enkelt spela upp en miljö. Precis som ett spel. Ska vi se om jag får den här att göra som jag vill. För jag vill ju faktiskt se hur det ser ut under mark. Så. Nu kan jag åka ner marken. Se vilka bergarter det finns. Alla borrhål. Och det här röda som ni ser, det är alltså information per segment av borrhål. Vad finns i marken? Vilken typ av sediment, vilka bergarter finns det väldigt långt ner som ni ser. Och det här är liksom, då har vi använt ny teknik, alltså själva spelmotorn istället för en CAD-program. Så vi kan både se över mark, under mark, och vi kan även få information om vad det är för typ av material i de här olika lagren. Så det är ju ett sätt att visualisera och förstå faktiskt hur det ser ut. Istället för att du får en Excel-lista eller ett dokument som beskriver. Ja, titta in i verkligheten så nära du kan komma. Det är därför jag säger att jag är ingen gamer. Så, nej. Come on. Just det. Det här är ett annat projekt som vi har gjort. Det här är en helt ny stadsdel som ska byggas i Linköping. Som heter Ebbe Park. Det är en gammal industrilokal helt enkelt, eller område. Och vad man kan göra här då, det är ju att man helt enkelt kan, inget av det här är i bygden. Titta runt. Neråt helst då kanske, vore det bra. Nej, kom igen, så. Där. Så. Och då kan jag ju då helt enkelt åka runt i den här miljön och se hur det faktiskt kommer se ut då. Om man nu bara lär mig hur man gör. Nej, så. Så. Och sen ska jag borde kunna åka framåt. Nej. Inte alls. Jag är ingen gamer, som ni märker. Det här hade jag ju tränat på innan, men det gick inte alls. Så. Nej. Varför kan jag inte göra det då? Det här var ju spännande. Ah, ja. Skitsamma. Vad jag kan göra här i alla fall det är att jag kan hämta information. Till exempel på hur vad bra det går när man ska dema. Det är ju fantastiskt. Jag sa till mig själv att gör inte det här. Men ja, jag har svårt att låta bli ändå. Här till exempel då så skulle man nog kunna, det är nästan bättre att göra så här. Zoomar ut här. Så. Man kan alltså ha ljusförhållande till exempel i en sån här modell. Jag kan välja till exempel i februari. Då kan man se, då kan man alltså flytta allting i den här. Och vad som tanken här, det är ju att man ska helt enkelt kunna bygga lägenheter, bostäder och se hur det faktiskt blir i de här olika lokalerna med olika ljussättning då. Så att vad, hur ser det ut på balkongen om 10 år i april klockan 10? Var står solen någonstans? Hur stora har träden blivit? Alltså man kan göra en digital bild av framtiden. Om jag nu ska hyra en lokal eller bo i en bostad, hur kommer det se ut ur mitt köksfönster när jag tittar ut? Hur stora kommer träden vara om 10 år? Alltså använda spelmotorn som generator för att skapa information om hur det faktiskt kommer se ut. Vilket också gör att vi har ett legacy-problem. All den information som finns om fastigheter idag, var finns den någonstans? Pärmar, folks huvuden, CD-skivor, och den är digital. No. Jag vet, ja, digital är den, men det är inte säkert. Alltså, den är väldigt svår att stoppa in i den här. Det är ganska död information, CD-skiva egentligen. Eller en OCR-läst PDF. Det är nästan ännu värre. Alltså det är död information. Det måste vi digitalisera så att nästa generation som kan spela, som jag inte kan, får en plattform att vara på. Alltså kan vi idag erbjuda dem en digital plattform där de är vana att hantera, vana att använda, det finns information, ja, då kommer ni få se på utveckling. För att de kommer tycka att det här är skitkul att hålla på med. Det är nästan som verkligheten, men de kan faktiskt bidra och göra nytta med sina kunskaper. För det är ju ändå, de kan skapa sin egen framtid med hjälp av såna här verktyg. Så här har vi liksom ett legacy-problem att ta hand om. Kommer inte vi skapa den här digitala informationen så kommer inte de göra det heller. För de kan knappt läsa en perm, diff-perm på en hiss, nästan på tyska idag. Alltså, det finns liksom ingen. De har inget instrument. Finns det inte på nätet så finns det inte. Så det måste vi ta hand om. Och det är bråttom, säger jag. Det är inte många år kvar till de som sitter där ute och sköter våra fastigheter eller försvinner från arbetsmarknaden. Och då står vi där. Då får vi bra om från början. Så det är en väldigt spännande värld att vara i. Alltså här finns otroliga möjligheter för den som är kreativ och har idéer. Ja, jag tänkte inte prata så mycket mer. Ni får jättegärna ställa frågor. Om inte annat så tänkte jag se om jag kan faktiskt få det här att byta så. Ja. Sen när jag hoppar igång. Ge lite hjälp på traven. Gör så här. Det systemet som vi har rullat ut, det är ett Clavister-system, så den är ju helt, alltså den är certifierad med certifikat varenda sensor. Liksom, så all den miljön är ju säker. Hos oss i alla fall. Men vad som händer i molnet sen, ja, det är ju andra frågor. Jag kan göra så här, ta skärmdelning. Här är några frågor. Och framförallt det här. Vem ska äga all den här informationen ute i nätet? I molnet? Är det Google som ska äga den? Är det Apple som ska äga den? Eller Amazon som ska äga den? Alltså vem ska äga all den här sammanstrålade datan som finns på kommunnivå till exempel? Ska kommunen ha en egen cloud-tjänst som vi kan dela på? Eller vem är det som ska faktiskt... Vem? Jag tror inte det är Google, Amazon. Finns Google om 10 år? Nej, inte alldeles säkert. Det här är någon, det är ju samhällsfrågor egentligen. Alltså, eller ska vi bara luta oss tillbaka och låta dem köra? Vad vill vi själva liksom? För sitter vi i deras värld, då sitter vi i deras värld. Då är det deras självkörande bilar som gäller. Är det så vi har det? Jag vet inte. Hur öppnar vi upp? Hur gör vi det säkert? Hur gör vi det tillgängligt för alla? Och hur gör vi det framtidssäkert? Det finns ju ingen som kan svara på det här idag. Ja, de sätter ju liksom information på objektet. Alltså beskriver objektet. Men var den informationen sen tar vägen för den som har köpt den tjänsten och sätter i sitt hus och sen använder informationen? Ja, det bestämmer ju den personen. Alltså, hur mycket ska tillhandahålla till andra? Till öppna format, till öppna tjänster. Dela ut information. Om jag har parkeringsplatser över på min parkeringsplats och alla kör kommunalt. Ska jag hyra ut dem? Var ska jag publicera den informationen någonstans? Ska jag gå till Google och säga, här har jag en massa parkeringsplatser. Ska ni köra i den kanal eller ska jag ge det i någon annan kanal? Eller? Jag vet inte. För nu öppnar vi upp en massa lådor med information som någonstans ska vara. Men samtidigt är det jävligt spännande. Riktigt spännande. Hoppas att det var lite inspirerande. Tackar jag för mig.